Hej. Det är fantastiskt att leva i den här tiden, tycker jag, när vi har uppståndelseljuset precis bakom oss och vi har också hela våren och sommaren framför oss. Och att få predika om den gode herden är en ynnest och fantastiskt i denna tid. Men veckorna som har gått har fortsatt väckt en hel del tankar hos mig. Och faktum är att Jesus har ju hamnat i centrum på ett sätt som vi kanske inte hade förväntat oss för ett par år sedan. Kristenheten har liksom klivit in i centrum av världspolitiken. Efter att påven Leo kritiserade Trumps politik och hur han hanterade migranter, så tröttnade till slut Trump, och förutom sin vanliga kritiska ordalag så har han också lagt ut en bild på sig själv föreställande Jesus. I detta AI-era som vi befinner oss i, så jag vet inte om ni har sett den. Men han är på en sjukhusmiljö som en Jesus-gestalt. Och även sett klipp där pastorer i den här pastorn som är kopplad till Vita huset där liksom jämför Trump med Jesus, att han har varit utsatt för mycket spe och späk och att han, men att han ändå står upp för det som är rätt och riktigt på något sätt. Joel Halldorf, som är högaktuellt med boken Makten och det heliga, menar att den här självförgudligandet som Trump håller på med gör han som grund i en teologi som är ganska rådande i USA, i alla fall i vissa delar, ska jag säga, i vissa delar av den kyrkan, som visar att en stark tro och en frimodig bekännelse är vägen till framgång. Alltså att det handlar väldigt mycket om att leverera tro och tro på sig själv och tro på att man kan göra saker, då välsignar Gud. Men vi ska idag se på en annan väg, en väg som handlar om att ta emot och en väg som handlar om att vara en del i flocken och en väg som handlar om att följa en god herde. Och då förstår ni kanske vad jag tänker om Trump. Vi läser dagens episteltext och det är hämtat från första Petrusbrevet, det 5:e kapitlet, den 1-4 versen. Till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidande. Jag som också ska få del av den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den. Inte av tvång utan självmant, så som Gud vill. Inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som har kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Då ska ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Här var liksom som en kravprofil för den här anställningsintervjun, tänker jag, som vi såg tidigare. Petrus skrev det här brevet förmodligen från Rom till alla de kristna som levde förskingrade i mindre Asien, alltså det som nuvarande Turkiet. Och syftet med det här brevet, det var att uppmuntra de kristna i en tid av prövningar och förföljelse, att uppmuntra dem att leva ett heligt liv. Och jag tänker att det passar ju faktiskt ganska bra. Vi kanske inte lever i förföljelse på det sättet, men det är en tid av prövningar på olika sätt och också en tid av behov av urskiljning, som vi också förstod i början av den här predikan. Texten, den delen av Petrusbrevet som jag läste, den lyfter fram vikten av att vara ett föredöme. Och hur vi är goda ledare, inte bara den ledaren som är högst upp, den gode herden, utan hur vi är herdar för varandra. Hur vi kan leda varandra och vara föredömen för varandra. Men det lyfter också upp lite grann vad som är målet med det kristna livet. Att i slutet av vår resa få krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Eller som psalm 23 uttrycker det: Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Eller i den gamla översättningen, evinnerligen. Jag tycker om det ordet. Evinnerligen, i tid och evighet. Målet är där mot slutet av resan, när vi ska få den ärekransen. Men målet är också här och nu att vara heliga. Och här har vi i frikyrkan ibland tenderat att gå mot ett mer individualistiskt tänk när det gäller vårt heliggörande. Att vi ska bli lite mindre syndfria, lite bättre, lite mer av leva lite bättre hela tiden. Och det är inte fel i sig, men avarterna kan bli det som vi ser i USA i vissa delar, där man då får till sig att ju mer tro jag presterar, ju frimodigare blir, desto mer välsignar Gud mig. Och det blir det här presterandet, prestationsinriktade. Alltså att jag behöver leverera en tro som gör att jag blir helig. Jag tror, och det här, om vi också översätter det till det sekulära sättet att tänka, där marknadsekonomin är väldigt rådande och styrande. Alltså att vi vinner om vi investerar på ett bra sätt. Så kan vi se att det här sekulära tänket och en strävan efter perfektion har också liksom letat sig in i våra kyrkliga sammanhang, snarare än heligheten. Och Magnus Malm tar sig an detta i sin bok Skola Caritatis, och där går han in på punkt för punkt och jämför då perfektion och helighet. Och vi ska gå igenom de punkterna lite punkt för punkt, för att också se vad jag menar med det här med att jämföra perfektion och helighet. För det första utgår helighet från den levande guden. Helighet är ett gensvar på att Gud har älskat oss först. Att vi har upplevt någonting av Gud som gör att vi vill respondera på det. Perfektion utgår från ett ideal. Att vi strävar efter att bli perfekta i någon mening. För andra så är heligheten gåva vi tar emot. Det är något som sker när vi håller oss nära herden, när vi håller oss i flocken, så får vi ta emot helighet. Vi formas av när vi är nära Jesus och när vi är nära varandra. Medan perfektion rakt igenom är prestation, något vi behöver leverera, något vi ska ta oss i kragen. Skärp till dig nu. För det tredje, helighet handlar om ödmjukhet. Det handlar om att inse mina begränsningar och vad jag inte kan. Och då gör det inte så mycket om det blir lite fel. Men perfektion, det är mer högmod. Att ständigt jämföra sig med andra, att ständigt, men jag måste bli lite bättre än dig. Jag är inte tillräckligt bra, jag är inte tillräckligt kristen, jag ber inte tillräckligt mycket, jag gör inte tillräckligt. Då handlar det mer om perfektion. För fjärde, helighet handlar om tillit, om beroende av andra och av Gud. Och här är bilden av herden så otroligt vacker, att fåren följer herden och litar på herden. Men herden behöver också lita på fåren och lita på flockens kraft på något sätt. För att herden leder ju fåren utan några stängsel, utan några begränsningar egentligen, men måste hålla flocken nära sig. Perfektion, motsvarigheten då, utöva kontroll. Om inte jag har koll, om inte jag har kontroll över det här, så kommer det gå åt skogen. Och då blir det mer att vi driver mot det hållet. För det femte, helighet handlar om att ha tålamod med sig själv och med andra. Medan perfektion registrerar alla tecken på ofullkomlighet. För det sjätte, Helighet är att vara barmhärtig mot sig själv och mot andra. Medan perfektion handlar om att slå ner på andra och mina egna felsteg. Hård och krävande. Helighet handlar om att se det längre perspektivet. Att se evighetsperspektivet i det som sker. Medan perfektion handlar om att vilja ha allt genast, nu. För åttonde, helighet lever det fördolda livet och trivs där. Vi har inget, når man helighet så har man inget behov av att skryta och visa upp saker och ting. Medan perfektion vill visa att titta här vad bra jag är, vad fint det här är. Sen den nionde som jag tänker kanske, för mig i alla fall, är en av de viktigare. Helighet bygger på gemenskap. Vi är en flock och det är tillsammans som vi speglar Guds helighet. Medan perfektion bär på en isande ensamhet. Det är upp till mig att lösa det. Helighet handlar inte om dig själv. Den sätter fokus på andra och på Gud. Medan perfektion handlar om självbespegling. Om vi tar Trump som exempel så är det ett typiskt exempel där, tänker jag. Mig och mitt. Den elfte punkten är att helighet handlar om djup trygghet. Att jag är älskad av Gud och att herden ger sitt liv för mig och för mina medmänniskor. Jag vet att han har min rygg. Jag vet att jag är älskad. Precis som jag är. Medans perfektion handlar om en djup osäkerhet i botten. Gör jag rätt? Är jag rätt? Passar jag in? Är jag tillräcklig? Två punkter kvar bara. Tolfte punkten. Helighet handlar om glädje. C.S. Lewis, som vi fick en sån fantastisk predikan på påskdagen baserat på, hade en tes om att glädje, han uttryckte så här, att glädje är ett ofelbart tecken på Guds närvaro. Där glädje finns, där finns Gud. Medan perfektion är gravallvarlig. För det sista handlar alltså helighet om en återupprättad mänsklighet. Att helt enkelt bli mer människa. Att vara precis så som där, inte förställa sig, inte vara någonstans där jag borde vara, utan att vara där jag är. Att vara närvarande, att vara precis just här. Medan perfektion handlar om jakt efter det omänskliga, efter någonting som vi inte kommer uppnå. Så bilden av den perfekte kristne som en som inte gör fel är egentligen en sekulär gudsfrånvänd bild. Bilden av den kristen som responderar när den hör herdens röst, som är en trygg människa i relation till andra människor och till Gud. Det är ett kristet sätt att tänka kring att, hur vi ska leva våra liv. Och om man lyssnar på den här psalm 23 som vi fick så fint gestaltat här i början av gudstjänsten, så ser vi att allt det handlar om att Gud gör saker för oss. Och jag tänkte på den när jag läste den inför idag också, att det är så lätt att vi använder psalm 23 som någon form av snuttefilt, som någon form av så här, det är så jobbigt nu, då läser jag psalm 23, det känns skönt. Men det är inte bara det, utan det är faktiskt hur vi ska förhålla oss till Gud. Att ta emot istället för att behöva prestera. Och att när vi kliver in i flocken, det är då det också händer saker. Det är då vi blir heliga. Och det är då vi också kan sprida den här heligheten, alltså mänskligheten, att vara hela till resten av den här världen. Och visst är det befriande när vi tänker det, att det här är inte bara någon, liksom, någon avkoppling efter jobbet, utan det här är vägen till att bli hel. Och jag har återkommit till den många gånger, men just det här befriande i att faktiskt få landa in i flocken och få vara en del av flocken och få följa den herde som är den gode herden. Det är befriande. Och Margareta Melin säger ju det, att det här kallades evangelium, för det är det är. För att det hade en lättande effekt på människor. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi får tro och lita på att du är den gode herden. Tack för att du har gjort precis allt. Vi behöver inte lägga till någonting när du dog och uppstod på korset, Herre. Tack för att vi får leva i den uppståndelsens ljus och den kraft och ta emot av din nåd och formas mer och mer efter din vilja, att bli mer och mer människor, att bli mer och mer hela, och att genom det också för världens frälsning och för den här världens skull. Låt oss få stå upp emot den här världens orättvisor och den här världens makthavare som driver saker åt ett annat håll, Herre. Genom att visa på den lilla omsorgen om den lilla människan, om den faderslösa och om änkan, Herre. Om främlingen. Du som är god, var oss nära, led oss vidare. Ber vi om i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.